just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkomna till podcasten Håller den, podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Rarar!
Här är Fanny Agazzi.
What he said.
Och här är Ola Aurell.
Hej.
Hey. Mongo like.
Mongo like Andy.
Och vi har sett Blazing Saddles, i Sverige känns som Devoras för sheriffen. Från 1974. Regi Mel Brooks. Och starring Mel Brooks och några fler.
Ja.
Gene Wilder bland annat.
Ja.
Och vad kan vi säga mer om den?
Det är ju, man kan säga hur mycket som helst. Men bara några andra som är med som kanske inte är lika kända längre men som var stora. Då är ju Slim Pickens och Madeleine Kahn, Harvey Korman till exempel.
Ja.
Så den är, med dagens mått mätt så kanske inte är så kändistät, men det var den ju då. Och som sheriffen ser vi ju Cleavon Little, men det skulle varit Richard Pryor.
Jävlar du.
Ja.
Vad hände?
Richard Pryor, han har varit med och skrivit den här också. Och Mel Brooks vill ju ha honom som huvudrollen, men bolaget sa, vilket är paradoxalt, för Mel Brooks hade faktiskt kreativ kontroll. Man kunde inte kontrollera allting. Jag kommer till det sen. Jag har massa trivia på det. Men
vi ger dig all kontroll förutom castingen av de svarta.
lite så. Men han sa, i och med att Richard Pryor, eller de sa så här. Det var innan de liksom, han fick inte finanserna från bolaget om han skulle ha Richard Pryor, för han hade för kontroversiell stand-up.
Okay.
Så när de väl hade klubbat igenom det och att det inte skulle vara Pryor, då fick han kreativ kontroll över produktionen.
Ah.
Så var det.
Okej. Okay. Ja, det låter ju rimligt. Det hade, fan, jag hade inte tänkt på alternativ casting för det. Men Richard Pryor är ju riktigt vass.
Ja, men när man vet det, så är det svårt att inte se det.
Ja.
För att man kan se hur rollen på ett sätt... Jag har också svårt att se någon annan än Cleavon Little göra den, för den är en sån klassiker.
Ja.
Men jag kan verkligen se hur tanken gick.
Ja, verkligen.
Och att han var med i manusarbetet lyser igenom också när man vet det, om man tittar på den.
Ja, vi kommer ju tillbaka kanske till antalet N-bomber som släpps. Ja, precis. Det är väl kanske där, det kanske var deras alibi också för att släppa så många N-bomber i filmen. Fanny, vad är ditt minne av den här?
Alltså, ärligt talat, jag missade den här lite när jag var liten.
Okej, okay. Har du sett den?
Mm, jag har sett den sen.
Ja.
Men det var inte jättelänge sen. Men då tyckte jag väldigt mycket om den. Men det var kanske ett år sedan jag såg den första gången. Och då var jag så här: what? Det här var så roligt. Så kom den nu. Ja.
Ola?
Jag kan inte placera exakt i tid, men jag såg den när jag var liten och tyckte att den var väldigt rolig. Och överlag minns jag det som att Mel Brooks filmer fortfarande hade en väldigt så här stark ställning när jag var liten. Jag tror jag var precis med i skiftet när de började tappa det lite grann. Men det var liksom det var som Monty Python kanske. Det ansågs vara det här om klassiskt roliga det våras för filmerna sådär.
Mm.
Och sen så någonstans där när jag var lite mer att det var så här det våras för rymden och den var väl så här halv. Man tyckte att den var bra om man var den åldern, men jag tror att han började tappa det även officiellt då. Men nu som vuxen så har jag nog börjat ha svårt för mycket av den här 70-talskomedi generellt. Liksom. Det är något med tonfallet. Det är även så här Woody Allens 70-talskomedier som är ganska lika i sin, i sin genre. De där mer bortglömda, de han gjorde innan han blev sådär vuxen.
Just det, just det.
Men
Erik då?
Det är som ett fenomen på något sätt. För att det här är typ varje lördag så kunde vi sitta hela familjen och titta på. Och det här var en av de filmerna som gick igen och igen och igen. Mm. Och jag tror att det är någonting som inte finns längre. För att vi blir bara matade med nya grejer. Och det låter jättekonstigt för folk som växer upp nu. Så här, hur kan ni sitta och titta på samma sak om och om igen och skratta? Men det blev liksom som en så här familjetradition. Alltså att skrattet var också ett uttryck för vad mysigt vi har det. Istället för att kanske prata känslor så att vi skrattade åt det var för skriffen, jag vet inte. Men den här gick på ofta. Det var ofta jag som var initiativtagare till att det gick på en film på helgen. Så det var ju ofta den här som gick på.
För mig var det också en sån. Hade den på jag tror att den gick på SVT. Och man spelade in den på VHS och sen kunde man se om den och exakt. om den. Ja. För mig var det aldrig en sån grupp familjegrej att göra, utan det var man satt bara efter skolan själv. Man trycker in den i samband med Rocky tror jag också gick på SVT och Blåsningen, The Sting. Så jag minns att det var den här, alltså det här var en av de så här, 4-5 man hade sett som spelade in på, jag kan säga från SVT.
Jag kan säga att den sistnämnde där, den ligger inte så långt bort i pipen.
Nej, och det ska bli jävligt kul.
Men det var också så här, det var inte så att vi satt oss ner som familj som en så här julafton, utan det var så här, jag slog på den och sen typ vid 11 när pappa hade tagit sig upp, han kom in lagom till Lillivorn stupp eller någonting liksom. Det var så att, det var liksom mer som att folk
coincidence.
Tittar ni på film? Är
det Lillivorn stupp eller?
Så ja, det är ju lite, det är alltid lite knepigt när man är sån sånt barn, och så kommer det, så sitter man med sina föräldrar och så kommer det lite naket, lite 70-tals naket.
Men det här är väl halvt knappt.
Det är ganska snällt, det är inte polisskolan.
Nej, det är lite
naket.
Mer show.
Jag minns att jag kan ha blivit lite obekväm när hon slip into something a little bit more comfortable.
Men det är ju också, du hade väl en ganska hög tröskel, vi har pratat om det här förut, att du tyckte inte det var så pinsamt att se lite läbbiga saker med dina föräldrar.
Nej, det har väl sagt. Det kanske beror lite på sammanhanget. Jo, men jag minns ju någon gång att det var något dokumentär om porr som hela familjen satt och tittade på. Jamen. Vilket var lite konstigt. Ja. För jag var så här, och jag fick inte titta. Så de var typ så här: du får inte titta. Så jag bara, men kan vi inte titta på något som alla kan se? Så bara, ja men det här är ju, när vi skrev, varför tittar ni på det då? Det finns inget annat på TV. Mm. Och det var i princip, det var ju för sig sant. Men det fanns två andra kanaler. Mm. Fanns, eller åtminstone en annan kanal. Mm. Så att det var, och vi hade en video.
Vi går vidare. Det var så det här är väl en av.
Jag ser bara fortfarande den här familjen framför mig så tillsammans sitter och tittar på dokumentär om porr.
Ja, men det här är väl samma så här, naken alltså, lite så spexig som Allå Allå Emliga Armén liksom, lite så Det är den liksom vibben på det.
Ja.
En av Mel Brooks absoluta klassiker, va?
Ja.
Jag vill ta en siffra redan. Vi brukar ta siffror lite mer mot slutet, men alltså kostade 2,6 miljoner dollar, spelade in 119 dollar.
Ja.
119 miljoner dollar.
Miljoner dollar.
Inte 119 dollar.
Det här var coolt.
Total katastrof. Sex pers gick och såg
den
på bio.
Ja, men det är sjukt hur den här, vilken succé det blev. För att den var ju på väg att inte släppas.
Mm-hmm.
Mel Brooks hade visning för alla executives och ingen skrattade.
Okay.
Och bara, nej men vi kan inte släppa den. Mel Brooks bara, men låt mig visa den för vanligt folk.
Mm.
Och så bjöd de in folk som jobbade där på produktionsbolaget som bara var lite mer vanligt folk. Som vek sig av skratt. Och då var det så här, okej. Och så testade de det och babababababab. Och det här var en sån som hade tidig premiär och inte hade så mycket förväntningar på sig. Spelade in absolut mest. Släpptes om 75 för att Warner Brothers inte hade några andra storfilmer på gång.
Mm.
Så att, och jag såg också att av de filmerna som har släppts så pass tidigt och liksom sålt bäst under året, alltså säljer bättre än de förväntade summer blockbusterna, så höll det våras för sheriffen rekordet tills Black Panther.
Oh,
som också
helvete.
Hade en tidig premiär.
Det var väl, det måste ju ha varit, okej, okay, vi kan väl ta plotten då.
Ja.
Lite snabbt. Korrupt politiker vill vill dra järnväg genom indianland, liten stad, håller motstånd. Lite Asterix-vib nästan. Så du vet, gallerna spy. Och de ska försöka jaga ut dem i stan. Justitieministern, kan man säga, säger i stort sett att vi ger dem en svart sheriff.
Ja.
Det kommer driva dem ur stan.
Ja.
Du vet, uppförsbacke, saker händer, de sammansvetsas och driver skurkarna ut ur stan.
Ja.
Det är väl stort sett.
Det är väl stort sett, ja.
Nu drog jag hela filmen.
Ja, men det har jag ju sagt förr. Vi bjuder på spoilers.
Ja, men det är ju en klassisk western story på något sätt.
Ja, man har ju sett en del...
Kanske inte en svart sheriff, eller?
Nej, men just den här lilla stan som gör motstånd där är väl så klassiskt.
Ja, men att sheriffen är lite av en outsider är ju ändå normalt. Att det kommer in en sheriff som är sådär lite på kant så... med stan och så finns ju som...
Det här är ju första sviten av Mel Brooks parodier. Och han sa ju det när han fick ett första utkast av det här manuset som förmodligen skiljer sig ganska mycket från det som blev. Men då sa han så här: okej. Okay. Och det här är direkt efter eran att det finns hundratals västernfilmer. Det är en sån otrolig västernboom liksom... Från liksom 50-talet upp hit. Det är bara liksom västern rakt över. Och han sa, jag vill göra parodi på varenda västernfilm som har gjorts.
Mm.
Och det var liksom det han gick in för att göra.
Mm.
Om du ser klyschor här så är det ju högst medvetet. Liksom.
Ja.
Men visst är det så att egentligen, alltså västerngenren är... Eller... Förlåt. Jag var på väg att uttala mig om något jag inte riktigt vet någonting om. Men jag tänker mig att just den där eran som det handlar om, den har typ inte funnits, va?
Alltså, ja och nej.
Alltså den romantiserade cowboy-eran. Den är väl Hollywood-romantiserad i viss mån.
Den var ju lite så här fiktiv redan på sin egen tid, vilket är roligt. Alltså, även i realtid så satte folk och åkte ut dit och skrev väldigt förljugna små romaner om revolvermän och sådär.
Ja.
Så att det fanns ju en verklighetsbakgrund. Men dels är den ganska kort och dels är den väldigt ihopdiktad även i stunden liksom.
Mm. Men så det känns som att egentligen är alla westernfilmer i stort sett en parodi på varandra. Nästan.
Ja, det lever ju sitt eget liv liksom. Men det är ju lite som sådär som riddargrej till exempel. Som att det är klart att det har en väldigt tydlig verklighetsbakgrund. Men redan på medeltiden satt man ju fantiserade ihop idéer om hur en riddare ska vara. Ja. Och med damer och sånt där som var väldigt... liksom väldigt många lager av, av fiktion.
Även vikingatiden är ju så, alltså man vet ju så himla lite egentligen om vikingatiden. Så man kan kasta in vad fan som helst i vikinga liksom produktioner.
Ja.
För att ingen som riktigt kan säga att det här, så här såg det ut eller sånt.
Nej, men det är lite poäng från förra veckan med Amandeus. Den ligger ju lite närmare, så då kan man inte hitta på lika mycket. Men går vi tillbaka till vikingatiden och västerntiden, varför inte bara hitta på ännu mer? Liksom?
Men alltså, så långt tillbaka är inte västerntiden.
Nej, västerntiden är ju rätt väl dokumenterat, men det är ju mest att det lever sin egen eget liv. Och sen är det också särskilt små händelser. Du har haft en laglös stad i Arizona som var där och sköts lite under 10 års tid. Och sen så är det en hel mytologi.
Det är ändå en lite ihopkokad tid.
Självklart.
Jag tycker om att poängtera att FA-kuppen i England är äldre än Jesse James. alltså FA-kuppen instiftades 1871, tror jag.
Och Jesse James var verksam.
Ja, men det var typ så här, det decenniet. Så alltså FA-kuppen fanns under samma tid som Jesse James.
Ja.
Och det är helt sjukt egentligen.
Ja.
Att Jesse James kan sitta på riktigt och läsa tidningen om så här, FA-kuppen resultat.
Mm.
Egentligen. Ja. I teorin.
Ja, det är crazy.
Så det, nej, det, man tänker att det är så himla länge sedan. Men det är inte skit länge sedan.
Ja, men i alla fall. Var ska man börja? Det är ju en riktig parodi.
Men vad är parodi på? För att när jag såg när jag var liten, jag fattade ju inte att det var en parodi. Jag tyckte det bara var en rolig västernfilm. Men det måste ju vara en parodi på de här spagetti-västernfilmerna.
På många, tror jag. Fulle vice sheriffen är ju en karaktär från någon John Wayne-film som jag minns. Jag vet inte vad den heter, men där är det någon
sån.
Dean Martin är en full vice sheriff. Alltså han som är Gene Wilder i den här filmen. Men det är en känd film, vet jag. Som är just sådär revolverman som har hamnat på dekis. Den är väldigt lik... Sen är det ju en film som är lite som den påminner ju också om de här nakna pistolen som jag har sett, alltså det är verkligen så här skämttät, bara ös ur dig antal skämt per minut, hög så här hit and miss-faktor, bara kör på och det får vara hur knäppt och oseriöst du vill. Liksom.
Men en parodi, med tanke på att podden heter Håller den, alltså en parodi har ju nackdelen att oftast driva med sin samtid.
Precis.
Och om man inte förstår referenserna, till exempel den här karaktären Gabby Johnson.
Ja.
Det bygger på en riktig karaktär som poppade upp i jättemånga västernfilmer. Hans smeknamn på riktigt var Gabby. Den skådespelaren.
Okay.
Så de döper hela karaktären till Gabby. Okay. Och han är alltid full och sitter och säger saker. Typ, you got yeah. Så att det är bara i sig en parodi.
Det är inte, alltså, det är The Sheriff is a...
Ja,
det är
Gabby.
Alltså, det är han, Old Prospect.
Ja, liksom. Ja, exakt. Ja.
Det är en arketyp. Ja, eller en...
Det är bara en rak parodi av att så här, han är med i alla filmer. Ja. Vi gör honom till en karaktär. Det är ju liksom jättemånga sådana när de typ så här, när han ska försöka få dem att stanna och de typ så här, no, we're leaving. So, you would have stayed for Randolph Scott. Randolph Scott! Randolph Scott! Västernstjärna som har gjort 100 filmer. Okay. Han har gjort 108 filmer och jag tror minst 100 i västernfilmer.
Det fattade ju inte jag.
Det vet man inte.
Nej. Då eller nu?
Nej, inte jag heller.
Nej, fattade inte referensen.
Hedy Lamarr, jättekänd aktris på 30 upp till talet.
Ja, just det.
Alltså, hela grejen med Hedy Lamarr, Hedley och så. Mm. Hon stämde för övrigt Mel Brooks för att de använde typ hennes namn. Vilket är roligt för
att... Det är roligt att
han gör ett skämt. What are you talking about? It's 1874, you'll be able to sue her! Så det finns liksom... Om man gräver, och jag tänker så här, om man är nörd som jag, då gillar jag att ta reda på varför de säger saker, eller liksom forska på det. Och så kan jag uppskatta det på en annan form. Men det blir ju ofrånkomligt så.
Som också ska ha medskapare till någon teknik som ligger till grund för wifi.
Ja.
jag nämner henne i en låt där jag skyller Breiviks dåd på henne.
Åh, oh, jävlar, ja.
Att jag vill hitta en kvinnlig ansvarig.
Ja, just det. Hon var sån skådespelerska och vetenskapsforskare, forskare eller uppfinnare eller sånt där, va?
Ja, jag tror det. Det var lite diffus. Jag bara Wikipediat det liksom. Men ja. Absolut, hon var väl en sån begåvad människa från en familj där man gjorde allt möjligt.
Ja.
Jag vill bara kan väl inleda bara spela upp den första scenen när de är lite slavar då, va, för att slaveriet har upphört.
De kommenterar det.
Men de har ju vad ska man
de
säga,
får jobba hårt,
taskiga arbetsförhållanden.
Ja, väldigt taskiga.
Jobba järnväg och så kommer det här gänget av busar och säger sjung en låt och de börjar sjunga och så bara nej, vi vill höra The Camptown Ladies.
Ja, just det, de sjunger först Sinatras
ja, precis.
I get a kick out of you.
What in the wide, wide world of sports is going on here? I had you people try to get a little track lead, not to jump around like a bunch of Kansas City faggots.
Sorry, Mr. Tate, I guess we kind of got caught up.
Listen, dummy. The surveyors say they may run into some quicksand up ahead. Better check it out.
Okay, I'll send down a team of...
Jag vet inte, jag tycker det bara var så jävla roligt att kalla alltså sina anställda för a bunch of Kansas City faggots. jag vet inte om det är en referens till någonting eller ett någonting man sa, men alltså, att bara kasta in Kansas City faggots är ju... Ja.
Har det någonting med den där musikalen att göra?
Nej, jag vet faktiskt inte den referensen. Jag tycker bara att det rullar väldigt bra med tungan.
Ja. Och även om det inte är en referens så funkar det på egen hand också.
Ja. Då tänka sig att det är så här urspårad storstad för dem, Kansas City liksom.
Ja.
Förvekligade människor.
Ja, det kanske är det. Att det är liksom metropolen i den regionen av världen.
Mycket
eller
möjligt.
Delen av världen. Som...
Det är bara att jag har ingen aning.
Alltså, de tänker det som New York ungefär.
Ja, men det är New York. Det är liksom Kansas City.
You're a bunch of Hollywood softies. Bunch of Kansas City faggots. Ja, det kanske är det.
Ja, Slim Pickens är ju helt... ljuvlig. Alltså han är ju som en gammal västern klyscha. Ja. Det är så jävla roligt.
Ja, nej, men det är ganska många. Alltså, de har castat det bra, eller så har de bara tagit bra skådespelare. Men det är väldigt så... Det är väldigt så racist faces.
Alltså,
när man ser någon som är sådär, bara, men du ser ut som en rasist verkligen.
Får jag ta en till med honom med Slim Pickens när det är 1:18:10 kvar av filmen.
Sir, what, sir? What? I got it, you do. What?
I know how we can run everybody out of Rock Ridge.
How?
We'll kill the firstborn male child in every household.
Too Jewish.
Let's see.
I got it! So, what? We'll work up a number six on him.
Number six? I'm afraid I'm not familiar with that one.
Well, that's where we go riding into town. A whopping and a whopping. Every living thing that moves within an inch of its life. Except the women folks, of course.
You spare the women?
No, we rape the shit out of them at the number six dance later on.
Marvelous. That's so creative, too.
We'll rape the shit out of them. Alltså,
otroligt roligt. Men,
so creative.
Att, det är väldigt roligt att de har en number six dance. Att det ingår en dans i nummer sex som heter the number six dance.
Värt att notera här att undertextaren har översatt den repliken till en, nej, de våldtas till mos vid dansen efteråt.
Minst lika roligt.
Till mos.
Ja, det är också roligt. Det är helt i linje med det där alldeles för grova som
number six dance. Det är så jävla dumt. Ja. Ja, ska fira att de har haft gjort en number six.
Det är så uppstyrt,
ja,
liksom.
Verkligen. Ja, verkligen. Underbart.
Ja, personkemin mellan Gene Wilder och vad heter han?
Clayman Little.
Ja, precis. Mm. Värd att notera, tycker jag.
Jag älskar Gene Wilder. Ja. Alltså, Gene Wilder är... det är det bästa jag vet. Hemma hos mig så har jag ett fotografi med Gene Wilder där han har skrivit under den. Jag har inte träffat honom, men jag har en sån autograferad Gene Wilder headshot hemma hos mig.
Vad är dina favorit Gene Wilder?
Alltså, om man inte har sett Sherlock Holmes smarta brorsa. Alltså, du menar den här filmen? Eller
ja,
menar
nej. För filmer överlag.
Sherlock Holmes smarta brorsa är ju hans egna liksom verk. Och i viss mån också The Voice of Frankenstein, som var Mel Brooks nästa film. Men har man inte sett Sherlock Holmes smarta brorsa, så kommer man säkert... finns en chans att man inte kommer gilla den alls. Men jag tycker den är underbar. Om man gillar det absurda i den här filmen, då kommer man älska den. Mm. Och den driver lite med Sherlock Holmes. Så det är lite som en parodi på det.
Hur ställer du dig till hans Willy Wonka?
Alltså, jag har inte vuxit upp med den, så att det har aldrig varit en stor del av mitt liv. Nej. Men så jag har aldrig varit en Willy Wonka fan. Men jag tycker väl att han är väl okej där, jag vet inte. Jag har ingen stark åsikt.
Men vibben mellan dem, jag vet inte om det är något alldeles speciellt, eller om det är bara så att man får ju känslan att det är de två mot alla andra.
Men de blev kompisar under set. Jag tror att det lyser igenom.
Jag glömde skicka en länk. Finns det ju en scen där han vad är han säger? Han försöker förklara för honom, det här är vanliga människor, salt of the earth, liksom.
Ja, just det.
You know.
Morons.
Det ska tydligen vara något han bara lägger till själv, och det är därför han
skrattar. Därför han garva. Precis.
Okay. You know, morons. Så att det är liksom äkta överraskning där.
Vilket är så roligt, för det är liksom en sån underbar punchline att ingen hade tänkt på det innan. Alltså att han liksom hela tiden... Det hade bara varit det, typ att så här, men vad hade du förväntat dig, och sen så kommer Mango, men att det är så här, you know... Morons, ja. Liksom.
Men
the people of the land.
Men jag får samma sån här alltså det känns otippat att de har en sån fin relation i en sån här pajfilm. Mm. Så det blev jag blev överraskad av när jag såg den första gången, att jag bara vad tjusigt liksom, ja. Att de hade fått till det. För det hade lika gärna kunnat vara inte. Det kanske låg på dem mer än på Mel Brooks. Eller på filmens... Alltså att filmen ville att det krävdes. Liksom inte riktigt. Utan
jag tror man måste ha kul när man spelar in en film. En sån här film också. Det är lite... att det ska bli ett bra resultat. Och att den där kemin ska finnas. Så tror jag. Och det brukar väl Mel Brooks vara ganska värna om. Att det ska vara kul på en inspelning. Liksom. Mm. Att annars är det ingen idé att göra en komedi. För det blir bara stelt. Ja. Det måste finnas en uppsluppenhet och lite... möjlighet att skämta liksom.
Är det inte detta också så här buddy-filmens stora era, känner jag?
Kanske det, ja.
Jo, fast buddy-filmer brukar inte vara liksom, det brukar inte vara så här. Det brukar ju vara ändå i, det ska ju vara en actionfilm.
Absolut.
När det är liksom två snutar. Absolut. Och det här är ju två snutar fast förlagt i en helt annan tid och det är bara en massa Stefan och Christer skämt.
Absolut.
Eller så här, det är ju som en otecknad Looney Tunes nästan.
Jag skulle inte kalla det för en buddyfilm alls, men det kanske låg nära till hand som man tänker, någon är ensam i en stad full av fiender och sådär. Ja, men han ska ha en kompis också.
Ja, för buddyfilmer brukar väl vara typ ett omaka par, att det är liksom Riggs and Myrta, de kommer inte överens, men sen så gör de det.
De har ofta olika ras.
Ja, men det brukar vara väldigt mycket fokus på hur de ska klara av att samarbeta.
Absolut,
i en buddyfilm.
Det är inte en buddyfilm alls.
Det är samma sak med Turner & Hooch. Det är så här, nej, men det här kommer väl aldrig gå. Men det här är det aldrig något... Det är ganska friktionsfritt för dem. Han träffar honom och så spelar om schack och sen om kompisar.
Ja.
Det är liksom aldrig något problem mellan dem.
Nej, det är lite förvånande att det är så lite problem. Men det är väl kanske att de tyckte att det fanns mycket andra yttre problem. Att det inte behövdes någon sån där. För det är ju annars en klisché att de skulle först missförstå varandra. Men sen på slutet har de liksom... Ah, just det, nu har vi...
Ja.
Det tycker jag är en styrka med filmen, att den inte är som alla andra. Alltså att det är en klyschande där man liksom inte stoppar in.
Fast nej. Jag är lite så här, jag undrar om de har Gene Wilder, alltså hans karaktär är nog där, tänker jag, för att inte oroa den vita publiken i onödan. För att han funkar ju som en, han är ju med, han är ju liksom en bakgrundshjälte på något vis.
Ja.
Som liksom är med och liksom bekräftar och legitimerar, alltså när den svarta sheriffen skjuter den dumma boven, säger han så här: du sköt honom,
ja,
liksom. Alltså du vet, han är med där och liksom bekräftar och...
Jag tänker att det fyller samma funktion som det gör i alla de buddyfilmer vi pratar om, att det blir en fin, man har en så här vit och svart som jobbar tillsammans, att det blir en skön smältdegelkänsla kring det. Jo, där vi kan visst samarbeta om vi bara hjälps åt och slåss mot den dumma. Sådär.
Men var inte 80-talet buddy-filmernas stora?
Jo, där fick du ju verkligen sitt...
Det kanske det.
Där är det ju 48 timmar, eller Dödligt vapen, Turn
och början på 90-talet.
Ja,
också.
Ja, det ligger det skvältby över där lite.
Ja. Till och med Die Hard känns... Det är inte en buddyfilm.
Trean är ju det. Men, trean är ju verkligen en buddyfilm.
Men han fick ju... Han hade ju en buddy på radion.
Ja, just det. Det är sant. Det är det. Ja, men
det
de
var
inte...
element av buddyfilm.
Men just sen klischen att man ska ha en svart och en vit kille som är kompisar och hänger känns... Jag vet inte när det är pikade, men det känns...
Dödligt vapen känns som det pikade, va?
Ja. Och 48 timmar.
Och även 48 timmar
i början. Boy Scout, det var väl typ i början av 90-talet.
Jag tänker även i början av 90-talet att det var mycket så här Kevin Costner-filmerna... Prince of Thieves, Robin Hood, han ska ändå ha en svart kompis. Liksom, det kan vi kan lösa det.
Ja, men då hade det nog blivit mer än, jag tror att det var Eddie Murphys 48 timmar faktiskt.
Som, är det därifrån? Ja.
Som satte den första liksom att, det här är bra.
Ja, just det.
Nu säljer vi biljetter till dem också.
Precis.
Tänker produktionsbolagen. Och så säger vi, om vi får in det svarta alibit så säljer vi mer.
Är det bokstavligen därifrån uttrycket I'm not racist, I have a black friend kommer
ifrån? Säkerligen. Jag tror inte att det är från den här.
He's gotta have a black friend!
Ja, vad är det, Miami Vice också?
Ja, just det.
Ja, men jag tror att det fanns en genuin ambition att sådär, titta... USA. Vi är ett mångkulturellt land.
Precis.
Och de svarta var ju bara kompisar.
Mel Brooks vill ju ha
personer.
Men... Mel Brooks vill ju ha en äldre liksom, alltså typ det som The Waco Kid beskriver, att det ska vara en luttrad person, lite mer av en så här äldre alkad person liksom ska vara. Gene Wilder, han sa det, jag ville ha den och jag fick en judisk ung herre liksom som rollen. Men de hade anlitat en skådespelare som heter Gig Young som var liksom äldre och luttrad. Och första inspelningsdagen skulle han hänga upp och ner i cellen. Det började att han var alkoholist. Mm. Så att han spydde ner cellen, han hängde upp och ner. Och de bara, okej. Okay. Och då kunde de plocka in Gene Wilder snabbt. Han hade blivit erbjuden innan rollen som Hedley Lamarr, Gene Wilder. Men han hade tackat nej. Okay. Han bara, det är inte min roll.
Det funkar ju bra att han är ganska ung, för att man tänker Vilda Västern att de blev revolverhjältar när de var 17.
Ja, precis. Det är ju man köper det.
Alltså, han är 30, han är en föredetting. Så det är helt
lugnt.
Jag såg aldrig honom som ung. Jag har aldrig sett Gene Wilder. Jag vet inte, han har någon gammal stil över sig. Han är en gammal själ på något sätt.
Men han ser ju lite peachy ut, va? Han ser inte så sliten ut.
Nej.
Det är kanske lite... Du, jag hade han kunnat få
slita till sig. Han spelar en virrig gammal professor. Han spelar en så här... Men lite som gängkriminella är nu, de är ju också asunga liksom. Ja, ja, det är såklart, de kan vara, ah, jag minns hur det var förr när jag var med i gäng.
Tusen mila blick när man är 22.
Ja, ja, ja.
Ja, nej, jag har lagt ner det där nu, det där var,
ah, nu,
det där var ju förr, ja, det var länge liv. Har ni sett, det här är ju apropå 26. Inte det här, men har ni sett De kallar oss mods uppföljaren?
Ja.
Vad heter den?
Den heter
Ett anständigt liv. Mm. Mm. För där är de ju så här, jag tittade på den när jag var yngre och sen så jag tittade på den, de är ju 27.
Mm.
Och det är så här, vad fan Stoffe, alltså du håller på, du kommer ju fan knarka ihjäl dig. Mm. De låter ju som att han är 50 och de ser ut att vara 50. Mm. Och de är 27 liksom.
Men det var också Jim Morrison som var 27 när han dog, och så här riktigt
tjockskägg, ja,
farbror,
ja.
Som han tänker någon.
Men det gick ju fort på slutet, släktin. Han var ju snygg väldigt länge innan, ja, han blev tjock och full.
Men vi har visat er den bilden på George Harrison,
ja,
visst, 1970.
Han kommer tillbaka från Indien.
När han är 26.
Ja, ja.
Mm. Alltså,
ja, det är crazy.
Han har levt tre livstider. Ja. Man. Mer, har vi några mer stats, Erik?
Ja, den blev ju, ja, den sålde ju bäst det året. Det var ett väldigt bra år. Det är lite bakvänd ordning, men det här har jag inget emot. Det fanns två grejer som toppade 1974. Det var Mel Brooks och katastroffilmer.
Oh.
Det var för Sheriffen etta, Skyskrapan brinner i tvåa. Sen är The Trial of Billy Jack. Jag har ingen riktigt koll på vad det är. Sen är det samma år, Det var för Frankenstein på nummer 4.
Oh, okay.
Och den har en december-release och hinner spela in 86 miljoner på den lilla sträckan.
Jävlar.
Sen är det en till katastroffilm som heter Earthquake. Sen är det Gudfadern del 2, men den hade också väldigt sen release. Och sen Airport 1975 heter den. Det är också en katastroffilm.
Ja, ja.
Så tre katastroffilmer och två Mel Brooks upp i topp 7.
Damn.
Det är bra.
Det var vad folk såg på 70-talet.
Det var det.
Mm. Om man romantiserade.
Jag kan säga att Skyskrapan brinner varvade jag med The Voice for Schiffen. Jag vet inte vad 1974 var för år för mig, men den har jag också sett fler gånger än jag egentligen vill erkänna.
Ja.
Så det är ju intressant.
Ja. Massor av roliga biroller som vanligt i en Mel Brooks-film.
Ja.
Har ni någon favorit?
Ja, jag kan ju ta ett klipp här som jag älskar. Och det är ju med Madeleine Kahn. Jag älskar. 38-50 kvar. Mm. När Hedley Lamarr ska anställa henne för att förföra sheriffen.
Come on, Lamarr. Let's get down to brass tacks. What do you want me to do?
I want you to seduce and abandon the sheriff of Rock Ridge. Do you think you can do it?
A Spismark, a Herring.
Oh, Lily, you're magnificent.
Ja, det är det. Is Bismarck a Herring? Det är liksom den här tyska liksom självklarheten, så här, there's a bear shit in the woods. Is Bismarck a Herring? Det är så jävla bra. Och sen när efternumret, där är typ så här, hon skriver på med W också. I must see you in my dressing room right after the show. Det är så jävla bra.
Det här är väl några år efter Cabaret, va? Jag tänker att det är ju en allmän, han gillar väl att slänga in också allmänt så här tyska grejer och driva med.
Men hela den Willkommen, Bienvenue, Welcome är ju en referens till det.
Ja. Och det känns som att alltså, det här är ju inte en västern-klisché egentligen att ha en tysk kabaret-sångerska.
Nej,
det känns ju som att
det bara låta bli. Alltså, det är alltid nazi-referens.
Ja, det måste vara någonting.
Jag tror att det är nazi-referens, kabaret-referens, och sen så känns det som att han allmänt gillar musikal. Det är mycket musikal-grejer i både den här filmen och väl i en del andra. Sådär.
Om man lyssnar när de sätter upp affischen där precis innan det här, att hon ska uppträda i Lillemann Stubb, så hör man bara en liten sån här harpsichord som är la 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 la. Det är ju Springtime for Hitler and Germany.
Aha,
så han
hade
lagt in lite sådana.
Ja, just det. Den är också musikaltema.
Ja.
Men han och indianerna pratar jiddisch, va?
Ja, den är kul också.
Ja, den är
alltså, det är en kul liten grej att de är såna här persecuted minority. Vad som de med huggarna.
Men det är också det med den här filmen som jag tycker är så... För jag har alltid tyckt att när Lille von Strupp framträdandet är fantastiskt. Men det roligaste jag börjar garva åt nu... Det är när de kommer till punkten och säger they're always coming and going and going and coming and always too soon, white girls. Det är bara män. Det är liksom saloon med bara män. Så hon bara har det inövat. Det spelar ingen roll vart du uppträder. White girls.
Igenkänning liksom. Trötta grejer. Jag tyckte det är väldigt roligt när soldaterna kommer in i den här sången.
Ja, det är underbart.
Det är så väldigt roligt. Det är så roligt i sig att de har släckt in ett dansnummer med så här preussiska soldater från 1860-talet. Men just att sången är också att hon är så trött på kärlek. Och då kommer det in soldater som så här, hon är så trött, och är så trött, det är så oerhört dumt.
Och det är en som tar det så personligt, så det är också så jävla bra.
Men det är så där, att även om hon sjöng och älskar en massa soldater, är det liksom korn att de kommer in. Men, men att de, det är så jättekonstigt.
Det är så jävla bra.
Min... min favorit scen och karaktär i när jag var liten var ju Mongo. Också problematiskt numera. Det kan man inte kalla någon karaktär.
Det är Richard Pryors verk. Han är credit för att komma på den grejen. Mel Brooks sa att det bästa han kom på det var repliken Mongo only pawn in Game of Life.
Det tycker jag, det är nog faktiskt min favoritreplik i filmen också. Jag tycker den är så... Alltså det är kul när det blir oväntat, när man inte alls...
Nej.
Ser det komma, för att det är ju...
Säger något jätteinsiktsfullt helt plötsligt.
Ja, det är så kul. Ja, och så och det hela grejen att det blir lite pretentiöst och att han har lite den självinsikten. Alltså, det är väldigt roligt.
Mongo only pawn.
Nej, men alltså, först sitter hela skurkgänget och fiser framför öppna elden och när de äter bönor. Det var ju fantastiskt roligt när man var 11 år. Och sen nummer två, Mongo rider in på en stor tjur i stan och sänker en häst med ett knytnävslag. Helt jävla otroligt, som 11-åring.
Det är fortfarande så jävla snyggt gjort, den smällen.
Ja, jag förstår fortfarande inte hur de har gjort.
Det är väldigt snyggt.
Hade det gjorts idag hade det varit CGI.
Alltså de väl fällde väl mycket hästar. Det finns mycket gamla filmer där de drar omkull hästar.
De får nog inte göra sådär längre. Men jag tror
det fanns en period när de gjorde mycket dramatiska scener, hästar trillar omkull, och jag tror att de drar omkull med trådar. Alltså, jag tror det är ganska obehagligt.
Ja.
Sen hade hästarna säkert bra när de inte blev omkulldragna, men...
Tror ni man kan dressera en häst till att lägga sig sådär?
Det tror jag. Kan man
jag
inte
tror det?
Det tror jag.
Inte omöjligt.
Men det är säkert inte bra
men
för dem.
Men man måste i så fall träna dem på något sätt, så jag tror ändå det blir jobbigt.
Kan säkert vara lite risk för skador och sånt när de gör sådana saker.
Jag tror att man tränar dem dåligt. Men nej, jag tror att det fanns i alla fall förbud mot efter ett tag. Så vill man se riktigt bra hästkrascher, så ska man se lite äldre film. Eller så kan man kanske se CGI nu. Det finns en film som heter Misfits och sånt där, som är en Marilyn Monroe-film och sånt där, som Arthur Miller har skrivit. Som har jättemycket så här dramatiska, fånga hästar med rep och så på slutet. Och det är verkligen så här, det är väldigt känslosamt, för man får ju väldigt mycket känslor att se djur plågas. Jag har också insett i efterhand att det var nog mycket riktigt plågigt inblandat. Men det är väldigt effektfullt. Det är väl pumpat in jättemycket symbolik i det som gjorde på den tiden, att de där hästarna är liksom människor som fångas in av samhället och inte får leva i det fria. Liksom.
Ah, just det.
Så det är jättestarkt, men det är också hårda tag.
Det är ju en referens som har försvunnit här, är ju att Mongo Santa Maria var en kubansk artist. Så att när han säger Mongo Santa Maria, så är det också en, så här, det är liksom en intern referens som inte har levt kvar på något sätt för oss.
Och vi förstår inte sånt. Det åldras ju.
Men det är en underbar replik när han kommer in i baren, för att det är ändå liksom folk som jobbar med boskap, och någon bara så här, men någon har kommit på liksom, hoof and mouth disease is a thing of the past. Någons respons på det: never mind that shit, here comes Mongo.
Det är så jävla... Nej, men det är så dumt. Men det stod det här manus liksom.
Ja, det tror jag. Det är så, men det är så himla roligt. Man har verkligen ett sätt att acceptera hotet.
Ja,
får jag lägga in lite nördig fakta om den här fisscenen?
Ja.
Så vitt jag har läst till mig det, så är det här första filmen där det är liksom first case of flatulence. Det var en av de grejerna som bolaget ville censurera bort. För absolut inte fisa i film.
Hur fan kan man inte ta med... Alltså, det finns ju inget roligare än en fjärt.
Nej, men det hade inte hänt innan. Och det var tabu. Så att Mel Brooks, att han gjorde den här grejen och att han släppte den, är helt bananas.
När första liksom ljudfilmen kom, det borde varit
Exakt. Men jag vet inte
om
jag
lägger en fjärt.
Jag har inte forskat på det här, men det sägs att det här är första gången.
Det borde ha gjorts under stumfilm också.
Ja.
Att någon som går och så är det, vet, ljud, någon sorts visuell ljudeffekt och så är det någon som bara woo. Så alltså, fan, slapstick var ju kanonstort på den.
Ja, det är jättekonstigt. Kanske någon slags mjöl. Jag vet inte. Det borde väl vara. Men så vitt jag läste till det, så var det, nej, det gör man bara inte. Och Skämtet kom för att Mel Brooks hade ju liksom, han ville göra parodi på alla västernfilmer och han bara, vad fan det är.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Det enda de gör, det enda de äter är bönor. Ja. Det enda de dricker är kaffe.
Ja.
Hur kan det inte fisas hela tiden, precis, i de där filmerna?
Precis.
Så det är därför det skämtet kom.
Ja.
Och det finns, på tv så hade de tagit bort fisarna.
Ja.
Så där är det bara cowboy som ställer sig upp i koreografi liksom. Ja.
När
den var på tv första gången
i USA, inte i Sverige,
då har de tagit bort fisarna, så det är bara att de ställer sig upp och sätter sig ner.
Har ni sett Louis CK på The Daily Show med Jon Stewart när han var gäst och pratade om fisar? Han bara, hur kan, alltså, fisar är det roligaste som finns. Det är alltså bokstavligt, alltså, det är ett trumpetljud som kroppen producerar som kommer ut ur din stjärt. Hur kan det inte vara roligt?
Det är liksom en clowntuta i dig.
Som kommer från din egen röv. Det går inte att inte...
Det finns ingen som inte kan skratta åt en väl-timad fis.
Ja, nej,
det
är liksom... jag är helt förbluffad över att det här är första fjärtljud på film.
Jag
nästan provocerad.
Jag förstår det.
Men vi har tagit igen det, va? Tror jag.
Ja, men jag tror det. Efter det här var det, aha, okej.
Okay. Mm. Vi kan väl titta lite på scenen.
Ljuddesignen hade sagt till Mel Brooks att det är för högt, du måste sänka fjärten, inte det. Han bara, nej, det är bara första som kommer höras. Så, alltså i en biosalong, sen kommer det bara dränkas ändå liksom.
Ja, just
han var lite övertygad om att det skulle funka, så han bara, det ska vara högt.
Är han lite barnslig? Eller det är klart han är, men för jag uppskattar det mer som barn än vad jag gör nu.
Nej, men det här, jag skrattade när jag var liten. Nu skrattar jag ju egentligen på ett annat sätt. Jag tror jag skrattar mer nostalgiskt och hjärtligt så. Jag såg Om det våras för stumfilmen, för att jag visste att vi skulle se den här, och då går jag in all in. Och det är väl något sånt som jag var så här, det här kommer inte jag ihåg som. Och det är så här, en del skämt som Mel Brooks gör är knivskarpa och en del är så jävla dumma.
Mm.
Och jag kan lite uppskatta det, att jag vet inte riktigt vad jag får från ena stunden till den andra.
Nej.
Jag skulle säga att hans parodier är väl lite som en buskis.
Ja.
Men jag tror också att du måste verkligen gilla parodier för att uppskatta hans filmer.
Ja, just det.
Annars så tror jag inte att det tilltalar dig liksom.
Ja.
Nej, det är ju barnsligt, och det är också mycket liksom, det är en flod av grejer där allting får vara med lite grann.
Ja.
Ja. Men ja, precis. Han bara, ja, vi lägger in det där också för den delen av publiken som kanske gillar
jag
det.
Jag minns ju också när jag var barn att jag tyckte storyn var engagerande. Ja. Alltså man, jag gillade när Waco Kid kunde skjuta igen.
Ja, ja, för fan, det var
alltså man går igång på det.
Men det var ju min actionscen liksom i filmen. Det var ju den man liksom, det var ju coolt på något sätt, ja, när jag var liten.
Jag skjuter att, bort alla pistoler från.
För det är en spänning. Så nu som vuxen tycker jag det är ganska skönt när det, för det är ju ofta ett problem tycker jag med komedier att sista liksom, sista fjärdedelen blir någon slags spänningsgrej. Nu, ska vi, nu blir det mer en riktig film där det ska vara stå på spel. Och här börjar den istället flippa ur en konstig metagrej. Och det tyckte jag var jätteskönt. Det här har ju fått vara ännu mer att han bara försvann ur filmen på riktigt och det började handla om något annat. Jag hade uppskattat det. Att den bara, nej, släpp det här. Vi behöver inte se något lyckligt slut på det här.
Men jag tycker det är, nej, men jag tycker det är helt fenomenalt. Hela den utzoomningen. Och bara jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det är så här, jag kollade igår, jag liksom, jag, det är för mig har det blivit så här en del av, jag vet ju att det kommer, jag har sett det så många gånger, men jag bara så här, verkligen ville, du vet, på grund av podden att så här, jag ska syna det här, och jag bara så här, fan vad snyggt.
Var han lite nyskapande där också? Jag vet, jag är ingen filmhistoriker på det sättet, men att göra det liksom lite meta.
Ja, men hela den absurdismen och att det är meta, jag tycker det, jag vet inte om jag har sett det göra så bra sen dess, hela den har någon det klippet när de kommer in till show The French Mistake? Är någon som har det laddat?
Alltså, nej. Själva musikal, alltså, interiören där.
Med Dom DeLuise och...
Ja, alltså jag tycker att det ligger i tid. För alltså Monty Python är ju ett par år tidigare. Ja. Det är ju liksom så här...
Holy Grail är väl ungefär samtidigt,
ja, men deras, va? Men deras tv var ju sen 60-talet.
Ja, tv-serien var innan, ja.
Och de har ju mycket sån metahumor och mycket av de där crazy-grejerna. Och jag tror också även lite tidigare med det där liksom lite galna humorn. Så att det är ju inte som att han är först.
Nej. Nej, det är han väl inte.
Jag tror att det är ganska tidstypiskt på vissa sätt.
Men Hollywood?
Ja, för en sån stor... Ja, jag tänker
det betyder
så här, för en...
säkert. Liksom, det i alla fall känns det kreativt. Och jag tycker det fortfarande känns kreativt. Och sådär. Ja.
Bomberna då?
Mm.
Ja.
Knepigt att titta på idag. Alltså, bara de senaste 2-3 åren har ju liksom... N-bomben blivit så att man bara såhär, nej, det går inte att säga. Inte ens när man citerar någon.
Nej.
Alltså jag har ju alltså det är ju knepigt att retweeta tweets där N-bomben ligger.
Mm.
Alltså när det är citerat av en svart twittrare,
ja,
eller
precis.
En
rappare. Det är ju liksom vår tids tabu, men det är ju typ som fisar på deras tid. Att det blir liksom man blåser upp det, och när man väl har blåst upp det så blir det ju känsligt bara för att det är uppblåst. Men det här är väl ett rätt bra exempel på, liksom vi pratat om blackface tidigare, att ser man till sammanhanget så är det ju bara logiskt att använda, så det är ju en superprogressiv film.
Mm.
Det är ju en film som, jag tror inte heller det var helt nytt, men det är förhållandevis nytt att de poängterar, okej, men den här Vilda Västern som ni pratar om, det är en superrasistisk tid.
Mm.
Ni har inte glömt det, va? Att vi slavar har precis släppts och alla är superrasister. Det har vi inte pratat så mycket om.
Nej.
Så här var människor.
Eller hur?
Det var så här de pratade. Det kanske vi borde nämna någon gång. Liksom,
så och att den har ju ett jiddisch.
Nej. Ja, men liksom den nej, har men... hel, det budskapet är ju väldigt tydligt, och det är därför ordet används. Och då blir det lite så här krystat och bli över.
Ja, och det är inte en tid där det var bara, det här är anything goes. Du kan säga det här hur mycket du vill. Det var tabu att säga det då, och det är just därför de säger det så mycket.
Ja, gud ja.
Vi såg Dirty Harry för några veckor sedan. Mm. Och där är det typ till och med att när de läser Scorpios brev så säger de inte vad han har skrivit, typ så här, I will kill a priest aura. Och så säger de det inte högt. Alltså det fanns en skräck. Det var ingen konstigt. Och executives, de kom ju med en lång lista till Mel Brooks. Det var så här, ta bort fjärtscenen. Du kan inte ha... det var massa konstiga saker. Och en ordet måste bort. Mm. Och Mel Brooks var såhär, okej, bra poäng. Ja, jag har kreativ kontroll.
Tack för dina synpunkter.
Tack för dina synpunkter.
Ja, men det var ju en laddad, alltså det här är ju liksom Malcolm X och Svarta Pantra-tiden. Det är ingen slags oskuldsfull tid där ingen slogs om rasism.
Ja,
liksom.
Arbetsnamnet var Tex X som referens till Malcolm X. Alltså det fanns ju jättemycket i tiden med att det var en... Och det var en film för att poängtera just hur mycket rasism det finns och att... Så på det sättet så tycker jag att det har inte åldrats dåligt, men jag kan förstå ifall man inte vill se filmen på grund av alla N-ord. Gå inte runt och citera den, men jag har inget problem med att filmen får vara i sitt osensurerade skick, för om du tar bort alla N-ord så tror jag att då tappar filmen lite poängen.
Nej, verkligen. Nej, jag har svårt att se att det skulle funka om man tog bort de grejerna.
Mm. Men de visar ju också lite på att det är ett jobbigt ord. Eftersom de liksom överöser med musik i vissa scener. Mm. Och sådär.
Ja.
Så det tycker jag också.
Jag tror att det var känsligt, och de använder det också.
Ja.
Väldigt medvetet.
Men, alltså, men jag minns ju inte, för nu var det skitlänge sedan jag såg den här. Men jag blev ganska överväldigad av antalet. Alltså jag hade kunnat säga, om du vet, om de säger det i kanske tre scener. Alltså du vet så här, the sheriff is on! Alltså, så kommer gong, eller så kyrkoklockan. Och sen den tanten som säger det, up yours! Den är rolig.
Ja.
Och sen kanske, men det är så här, jag vet inte, 157 N-bomber. Alltså,
ja.
Hade de sagt att det var det, hade jag inte blivit förvånad.
Nej, eller? Nej, jag hittade inga siffror på det, men det skulle inte förvåna mig heller. Men till och med de på set, alltså han som spelar Lyle då, han den här henchman-killen som är when you were slaves, you sang like birds.
Ja.
Han var ju så, han mådde ju dåligt av att behöva säga det ordet inför Cleavon Little.
Ja.
Så Cleavon Little fick ta honom åt sidan och bara säga, jag vet att det inte är du som ditt manus.
Ja.
Du kan ta i. Det är alltså, om du skulle säga det här till mig i ett annat kontext, then we go to Fist City. Men, men det här är på skämt. Du behöver inte liksom, det är ingen fara.
Ja.
Så att, det fanns ju den osäkerheten på sätt också. Att det här är jobbigt liksom.
Jag gillar också, jag glömmer hela tiden bort hans namn. Cleavon Little.
Ja.
Jag gillar hans, liksom, hans reaktioner är ju ständigt så ädla. Och... han känns som en stor människa som så här, får det där i ansiktet hela tiden. Fattar du att göra det liksom 30 tagningar? Och så bara hela tiden få N-ordet i ansiktet och bara, du vet, hela tiden ha det här varma leendet. Jag vet inte, det kanske tär på en. Även om man liksom...
Ja, kanske.
Är det ett problem att han är så varm? För han är ju väldigt härlig, men jag kan också, när jag tänker så här, Richard Pryce, som är lite mer nervig, eller lite mer frustrerad person liksom i sin grund. Det hade kanske varit roligare med någon som ändå är lite mer...
Ja, kanske. Fast alltså, det här blir ju... Ja, men det här...
Han är så cool i allt.
Jag tycker det är så, han är van vid sitt liv. Alltså, såhär, det här ser som mitt liv ut. De skildrar redan från början. Liksom, till och med liksom, de jiddish indianerna blir liksom förbluffade. Där när hon är typ så här, sorry about the up yours. Typ så här, here's a pie. Okej, okay, good night. Så bara... Of course you'll have the good taste not mentioning that I've spoken to you. Of course. Good night.
men jag tycker att det gör honom till en större hjälte.
Ja, det gör det. Men det kan vara att han är för stor hjälte, att han blir nästan sådär...
Det blir lite...
man identifierar sig lite mindre med honom, för att han bara är så... Han är lite övermänsklig på något sätt.
Har du ju G. Wilder där.
Det är inte ett problem. G. Wilder är ju mänsklig... Jag vet inte.
Han är ju ultra cool, han är sofistikerad.
Han är skitsnygg.
Han håller till och med glas på rätt sätt. Du vet när de sitter och det Gene Wilder halsar whisky och den här snubben sitter med en cocktail och bara så. Indeed. Det är, men jag tycker att hellre det är ju komedi, för att gå hela
komedi,
vägen.
Men om han ska börja bli arg över orättvisor, då är det någonting annat. Det får inte plats i den här perioden.
Nej, absolut. Liksom. Nej, men det tycker jag inte, men det är nog mer bara den där lite grundutstrålningen som en människa har. Och jag har inte tänkt på det förrän ni sa Richard Pryor, för då tänkte jag att fan, lite synd att det inte fanns den här lilla...
Publiken skulle nog inte varit redo för det, tänker jag. Alltså, om den här svarta personen skulle ha haft för många lager och typ blivit förbannad, gjort misstag ibland, då skulle man plötsligt bara...
Jag tycker, alltså, det hade varit en smutsigare sheriff. Alltså en smutsigare karaktär, mer nyanserad med Richard Pryor. Men här är den ju rakt igenom lite liksom mindre nyanserad. Men fan, alltså på något sätt är det roligare att
han är
så polerad och perfekt.
Ja, jag håller med. Jag tycker att det var liksom en
han är också supercharmig. Så att han är inte tråkig.
Lite blessing in disguise att inte Richard Pryor fick göra den, för jag tycker att det är något fint med att han är så liksom den varma grejen, och att han hela tiden är han är hela tiden on top of things, liksom. Det är inget problem.
Jag tycker
han är mycket snyggare än Richard Pryor.
Absolut, men det kan vi inte. Det kan inte väga in.
Nej.
Jo.
Men apropå folk som är med bara för att de är snygga, så är det ju... Det finns en sån här ganska oskuldsfull... Så här, nu är det 70-tal, nu kan vi vara lite tuttiga och lite nakna. Och skämtet är lite grann bara... Här sitter det en tjej med stora pattar.
Det är ju
det är liksom sådär som att det behöver inte vara, det är roligt i sig. Titta här, titta här publiken. Lite naket och så fniss. Det finns också de bombar ju med skämt, men det är lite grann som att hon kommenterar att han har stor snopp. Det är liksom ett skämt i sig. Du vet, gör ett skämt på det. Utan det bara att, kolla vad frigjorda vi pratar om stor snopp här.
Det fanns ett skämt på det, de ville klippa bort den scenen när hon förför honom.
Ja.
Men egentligen så fortsatte scenen när hon säger it's true, och då egentligen så säger Bart, karaktären då, I'm sorry to disappoint you madam, but you're sucking on my arm. Det hade varit fortsättningen på den. Men de klippte bort den. Men,
Ja, den var lite grov.
Men de drog gränsen där.
Fast det hade ju varit jätteroligt att driva med den vita föreställningen.
Ja, precis. You're sucking on my arm.
Mm. Ja. Men, ja.
Ja, det hade gjort scenen bättre.
Ja.
nej, men det är ju spännande det här att den håller... eller jag menar inte att den kanske håller, men jag menar bara att det spelar ingen roll om man vet alla de här nördgrejerna. Okej, det här är en referens till den där westernrullen och det här är en referens till den där, utan det liksom funkar ändå på något
vis. Det blir absurt och roligt av den anledningen. Om man inte vet vem Randolph Scott var, så är det är ändå roligt. Jag fattade inte det när jag var liten. Min pappa fick förklara att det är en gammal västernstjärna. Men just att de bara ställer sig upp och sjunger med Randolph Scott. Alltså det i sig har ju ett humorvärde för att det är så absurt.
Mm.
Och det bryter hela tiden fjärde väggen. Det är liksom Mel Brooks signum. Han bryter hela tiden. Till exempel Hedley Lamarr sitter och pratar liksom. But law and order is the last thing I want. Och så kommer han på att han ska hitta den här planen liksom. Mm. But where will I find such a man? Why am I asking you? Det tycker jag också är så fruktansvärt bra skämt.
Ja.
Och det är faktiskt min favoritkaraktär. Den väldigt desillusionerade och utslitna böden som hela tiden jobbar utanför hans fönster.
Det. Ja, just det.
Ja, talfel och någon sorts medeltida
drägg. Ja, någon typ av Quasimodo-rygg.
Alltså, var kommer medeltida dräkten ifrån?
Jag vet inte vad jag tycker om honom.
Det är en referens att det är någon bödel i någon Rickard den tredje filmatisering för länge sedan som såg ut så.
Ja.
Han heter nog inte Boris, men...
Nej, men varför?
I couldn't possibly make him in until Sunday, sir.
Men han har så otroligt mycket att göra. Han är som en sån här IVA-sjuksköterska nu. Liksom. Han bara, nej, åh, så mycket!
Och men
så...
hänger någon i gungstol, hänger en häst och ryttan. Alltså, det är verkligen så här...
Ja, den första gubben han hänger, det måste ju vara någon smart referens till någonting.
Men, ja, jag vet inte heller. Dr. Gillespie
men det känns
Killings,
fortfarande
jag vet,
roligt att det finns en backstory där för någon
Dr. Gillespie Killings,
som ska hängas. Eller
han återkommer ju i Men in Tights, Robin Hood-filmen. Då är han ju samma hangman, men i sin egen tid.
Ah, okay.
Så då har de återanvänt honom. Fast det är ju inte en, det är inte liksom en plantering. Det är väl bara en... Han bara, titta, vi gör en riddarfilm. Då kan han vara med.
I know just the guy.
I know just the guy.
Ja, vi har kostym till honom.
Ja.
Hänger kvar i förrådet.
Ja.
Yes.
Han har inte tagit av sig den.
Har ni några fler favoritkaraktärer? Någonting som ni tycker sticker ut?
Jag gillar ju hela den här när de ska anlita de värsta av de värsta.
Ja, just det.
Det är ju väldigt roligt. Det finns flera guldkorn där. Det är han som tuggar tuggummi. Är inte min favoritkaraktär, men hela den sekvensen är liksom han har gjort massa dumma grejer, men Hedley Lamarr har någon slags kodex. Chewing gum in line.
Ja, just det.
I hope you brought enough for everybody.
Och sen när han ska anteckna vilka som han ska samla ihop.
Ja.
Är ju också, jag vet inte, det är någonting med det som är väldigt, alltså tajmingen är ju perfekt. Jag vet inte hur många gånger de tog den här tagningen.
Ja, den är underbar.
Men tajmingen är impeccable.
I'm going to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes.
What do you want me to do, sir?
I want you to round up every vicious criminal and gunslinger in the West. Take this down. I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters, desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, halfwits, dimwits, vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits, muggers, buggerers, bushwhackers, hornswagglers, horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers, shit kickers, and Methodists!
Could you repeat that, sir?
Bull dykes, snälla. Det tycker jag är roligt. Riktigt biffiga lesbianer.
Ja.
Ja, herregud.
Bull dykes. Jag är ju, om vi ändå är inne på det, jag vill, när det är 14:55 kvar, hans tal till dem tycker jag också är helt... Det är så jävla många guldkorn där som jag tycker är bra.
Men,
You are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West. Now you will only be risking your lives, whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor. Now raise your right hand for the pledge. Right! Now repeat after me.
I.
Your name?
Your name.
Schmucks. Pledge allegiance.
Pledge allegiance.
To Hedley Lamarr.
To Hedley Lamarr.
That's Hedley.
Hedley.
And to the evil.
And to the evil.
For which he stands.
For which he stands.
Now go to that voodoo that you do. So well.
Det är så sen är också deras plan är helt fantastiskt dum, att de ska bygga en kopia av Rockridge som de ska sabotera, och sen när de kommer på att people, there's no people, now hold on, no panic, we've already made a perfect copy of Rockridge, we only gotta make a perfect copy of ourselves. Typ som att det är det mest logiska valet. But they'll be here in half an hour, right, so we better start moving fast. Det är så jävla dumt liksom. Men de säljer det så... Det här är den mest briljanta planen vi kan åstadkomma.
Ja, det finns massor. Har ni någon fler?
Visst var den nominerad till 3 Oscars?
Ja, bland annat Madeleine Kahn för bästa biroll. Vilket redan, alltså ännu idag, att någon blir nominerad för en komedi är ganska häpnadsväckande.
Men 3 ändå?
Ja, och sen var det Blazing Saddles-låten och så var det Best Film Editing. Den var liksom aldrig för bästa film eller sånt.
Nej.
Låten. Ganska rolig låt.
Alltså låten är underbar. Det här kommer lite backstory som gör att man kan lyssna om och uppskatta den. Mel Brooks ville ha, han efterlyste att jag vill ha en Frankie Lane-typ som sjöng mycket västernlåtar. Mm. Jag vill ha en sån röst till den här låten. Frankie Lane kommer dit och bara, okej, när kör vi? Och han bara, okej. Men ingen säger till honom att det är en komedi.
Okej.
Så han sjunger hela den här med inlevelse liksom. He rode the blazing saddles liksom, med allting. Och jag såg någon dokumentär för länge sedan att de sa att i slutet liksom, light and day, han har sån inlevelse att han fäller en liten tår när han sjunger den, när han spelar in den. Och när man vet det och lyssnar på låten, den blir liksom 100 gånger bättre redan där. För han var, och sen fattade han ju att det var en komedi, men han tyckte den var rolig, så han blev inte arg liksom.
Det är lite som de här, vilka var det National Lampoon som skulle göra, de anlitade såna här såpopera-skådisar för att göra någon sån här, det är ett helt överdriven dramatisk scen. När så här, kvinnor står i balklänningar och är liksom konspiratoriska. Och de här skådespelarna kommer in och de fattar att det här är en komedi och börjar liksom vara lite goofy. Och regissören var så här, nej för helvete. Alltså ni ska spela den precis så seriöst som ni alltid gör i era respektive tv-serier. Men vi kommer att göra det roligt. Det blir ju väldigt kul när man är, man ska inte kalla det deadpan, men man stannar i den karaktären. För humors skull.
Ja, verkligen. Och det måste finnas en seriositet i liksom inlevelsen av den här för att den ska funka liksom.
Ja, visst.
Även när det är and Bart was his name. Alltså det måste ändå liksom landa på rätt. Det får inte bli för...
Nej, det får inte bli skojigt.
Nej, det ligger lite i texten också sådär. Den bara ibland så går den över till någonting
knasigt.
Men den håller ganska mycket karaktär även som text.
Ja, visst. Det skulle ju kunna vara en sån liksom.
Det är bara några grejer som är lite sådär lazies. Som lyser och sådär.
Tänker man inte återigen till det här att såhär, alla westernfilmer är en liten parodi på den senaste. Alltså att man bara, ja, nej men så här kan det väl säkert vara.
Ja.
Alltså att liksom det är inte, så här är ju genren. Det är ju I guess, det är allvarligt. Det är en väldigt specifik genre på det viset.
Ja, men den utvecklar ju sina egna konstiga grejer.
Jag sticker ut hakan här. Mel Brooks, otroligt dålig skådespelare.
Ja, håller med.
Hans guvernör är ju superfjantig.
Ja.
Han är ju oftast inte bra som skådespelare så. Jag tror att, objektivt är han ju inte bra. Men jag tycker att det finns, han är ju regissören och med, och det finns en charm att han är lite så, tycker jag. Men det kanske är för att jag har växt upp med det. Han är inte bra skådis. Det
är väl lite, nej, för det är väl kanske mest att han är en dålig skådis. Men han kan ibland känna som att han skådespelar på ett sätt som gör att man förstår att han med de där barnsliga skämten. Det känns som att han har en bild av vad som är roligt. Ja. Mm. Så vet någon är lite så här: vad har jag lagt min korv någonstans?
Det känns
här,
som att han är min son i en stor mans kropp som har fått pengar för att göra film.
Ja, men
så oroar mig lite.
Ja, men det är väldigt... som min dotter, hon är ju väldigt rolig när hon inte fattar vad som är roligt. Men ibland försöker vara roligt och det alltid blir någon tokig dans.
Ja, ja, men vi hade en podd som heter Vad skrattar åt som man lägger på is ett tag. Och då när Simon Järnefors var där pratade vi med vi pratade Curb Your Enthusiasm. Och där är ju Mel Brooks med. Och gör det våras för alltså the producers plotten i Curb Your Enthusiasm.
Just det.
Han vill floppa sin egen show liksom. Och då är det så uppenbart att han kommer in med sin energi och inte spela på Larry Davids planhalva. Han är väldigt mycket Mel Brooks och spelar väldigt mycket på sitt sätt. Och han har ett läge liksom. Och det är den här lite överdrivna grejen. Som jag kan tycka det är jättekul. Men det är också för att man jag tror att jag växt upp med det liksom. Ja.
Men står där liksom, sitter och spelar guvernör nu i vindögd. Då är det som, vad är det som händer här? Ja. Då har jag vet inte riktigt var jag är någonstans.
Det känns lite som ett Lundaspex plötsligt.
Ja, men det är väldigt mycket där 50-tals-tv där han slog igenom när han skrev liksom för Sid Caesar och så. Att det är ju väldigt mycket den, han har väldigt mycket fysisk sån humor som är väldigt
Det känns som någon som är hämtat från en gammal sketchfilmer på scenen nästan. Som jag föreställer mig att om du gick upp på, så här, på lokal på 30-talet och spelar upp en sketch så är det folk som spelar som Mel Brooks.
Exakt. Spelar. Ja, men det var som Fanny sa, det är Lundaspex.
Ja.
Liksom.
Ja. Ja, men han är ju så här, man ser, han är väldigt Marx-influerad och inspirerad. Liksom. Ja. Att, det är väldigt mycket den fysiska. Det är ju inte jätte...
Ja, alltså, de har ju den energin, men de är väl tagna från scen också. De gjorde väl sina grejer på...
Ja, precis.
På men när han gör indianen tycker jag är kanon. Dock.
Ja.
Det får man ge honom.
Man har sina stunder.
Här är...
Schwarzes. No, seid nicht mit Sugar. Los im Gehen! Kappa walk, it's all right.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Wie gesinnt, take off. As big as Zane in deine Leben? They darker than us.
Ja. Vad säger vi mer?
Ja, jag börjar få slut på trivia här. Jag har verkligen...
Ska vi gå till frågan?
Oh, bara snabbt. Det kom en spin-off sitcom som heter Black Bart som också var arbetsnamnet för den här filmen. Med Louis Gossett Jr. i huvudrollen. Det gick ett avsnitt.
Oj.
Och det var laugh tracks på... det finns på YouTube. Jag tittade lite på det. Och jag blev inte ens för den här podden skull sugen på sig klart. Det var ju fruktansvärt dåligt.
men det känns som jag skulle vilja nästan veta om ni tycker det håller först. Och så skulle jag vilja prata lite mer sen.
Okej.
Okay. Jag har lite casting-grejer, men det är kanske inte så jätteintressant.
Den absolut största bomben har ju släppts. Richard Pryor.
Ja, Mel Brooks frågade Johnny Carson om han ville spela Waco Kid. Men han sa nej. Och när de satt liksom i The Commissary, alltså i matsalen, som också spelar en roll i filmen, så satt John Wayne där. Och John Wayne sa att I heard you had a movie when someone says blow it out your ass. Och så sa Mel Brooks, ja, och jag vill att du ska vara med. Och då sa han, I can't be in that kind of picture, but I'll be the first in line to see it, hade han sagt.
Mm.
Det är lite coolt.
Vilken tönt John Wayne var.
Riktigt tönt.
Ja, otroligt tönt.
Men han förstod kanske ändå sitt varumärke. Jag tycker ändå det. Han kanske
men John Wayne, då ska du bara sitta här och så ska du fisa så mycket så att du liksom måste resa dig. Så.
Men han kanske är sådär, nej men jag är inlåst i mitt brand, men jag förstår vad du gör. Liksom.
Jag fattar att man inte kan vara med i en Mel Brooks film kanske, för att det påverkar ens varumärke.
Förmodligen,
Men han var ju så himla, du vet, han var så jävla höger. Jag minns den här att de hade någon sån här strejk i Hollywood med så här, du vet, de förföljde lite såna vänsteraktivister i Hollywood. Ja. Och John Wayne var först i liksom spjutspetsen för det här.
Till exempel, vad heter han? Trumbo? Eller,
men exakt. Trumbo som då hade tjänstgjort i krig.
Mm.
Och när John Wayne hade liksom bara spelade en någon tough guy men aldrig hade varit i närheten av något
ja,
sånt
inte, men man förstår att man frågar John Wayne om han vill vara med i en västernparodi. Det är ju Mel Brooks håll liksom.
Definitivt, ja. Definitivt. Men fan vad töntigt med sådana gubbar som tar sig själva på allvar.
Ja, han vet.
Du är en jävla skådespelare, skärpt.
Kom igen.
Ja. sorry.
Nej, men vi kan gå till frågan.
Vi kan ta frågan så får
Eller hade Fanny någonting?
Ja, men jag
du ville ta det liksom, efterfrågan, va?
Ja.
Ja, efterfrågan. Okej, okay. Då går vi till frågan.
Ja.
Erik Broström, håller den?
Självklart. Alltså, ja. Jag ser ju alla problem här. Och det roliga var att jag tittade... För typ... Jag såg den här för ett tag sedan och prisade den i något samtal med några vänner och sa att den här kommer ju aldrig... Den kommer aldrig liksom gå out of style. Den kommer alltid hålla. Och det var kanske typ 10-12 år sedan. Och så kollade jag på den idag och var så här, oh fan, det har hänt lite med... Ja, dels med mig och dels med världen liksom. Mm. Att det inte är lika självklart här.
Mm, nej.
Men jag tycker att det är en sån viktig film och jag tycker att den är så... Det är så mycket hjärta i den och jag tycker att det absurda i den är liksom få som har kommit undan med hela det här sista 10 minuterna tycker jag. Alla de här sjuka grejerna de har kastat in som funkar av någon anledning. Jag tycker det är värt en eloge. Ja, jag tycker den håller. Bra, Mel Brooks.
Fanny Agazzi, håller den?
Ja, alltså jag tycker nog också att den håller. Och jag tror att det är för... Men jag vet inte riktigt. Jag behöver nog prata med er om det. Alltså, jag tror att jag tycker den håller för att den tar upp... liksom... Ja, den tar upp rasism. Mm. Och vi har inte löst rasism. Så det är fortfarande roligt. Vi är fortfarande ganska dåliga på att ha kommit någon vart.
Fan, gjorde inte Filip och Fredrik det med sin bandyfilm? Löste rasismen?
Jo, det var det de gjorde. Jag förstod inte riktigt vad de försökte göra. Men nu förstår jag. Nej, men jag antar lite att det är det jag tycker den vinner i. Liksom så. Mm. Men ja, så att... men jag tyckte... Alltså, jag tycker också att man... Om man inte är ett barn så ska man nog se den här filmen när man är lite bakis. Mm. Då tror jag att man kommer tycka att den är roligare.
Ja, mm. Ja.
Och med flera. Alltså överlag, komedier är alltid roligare att se med folk, tycker jag. Än att se själv.
Mm. Ja, det tror jag.
Ola Aurell, håller den?
Nej, den håller inte för mig. Om det bara vore så väl att filmer som hade ett fint budskap var bra filmer. Men jag uppskattar att den är väldigt kreativ. Jag tycker att det är väldigt mycket sådär... Alltså i varenda scen så finns det en idé och han tillåter sig att gå väldigt absurda, oväntade vägar och det finns väldigt mycket kreativitet och spjuveraktighet i det så. Men det är något med tonläget och att jag inte skrattar åt så många av skämten.
Mm. Ja.
Som gör att det ändå inte funkar som helhet. Jag skulle kunna peka ut några skämt och ställen som jag tycker är helt briljanta, men då är det ju också en film som skjuter kanske tusentals skämt över mig, för den är så oerhört tätt. Och om det är så att 90% av de skämten faller lite platt och att jag, det där var roligt på 70-talet, så håller det ju inte riktigt. Men jag trodde jag skulle tycka sämre om den, för jag brukar inte gilla 70-talskomedier. Det är något med hur spelstilen och att fel grejer anses vara roliga och sådär.
Mm.
Men jag uppskattar verkligen att den är... att den innehåller så mycket, och slutet hade jag glömt att det blir så här extremt meta. Jag tycker det var jättefestligt.
Uh-huh.
Sen är inte, men även slutet där liksom, ja, men de ska in och i det där musikalnumret och blir de kära. Så jag skrattar inte åt det. Det är kul att det flippar ur, men ja, det är inget. Ja.
Mm. Mm. Jag tycker att den håller faktiskt. Inte direkt så här humorn, punchlines och sånt där, för att det är... Det känns lite gammalt. Och det ska det ju göra efter, vadå, 45 år.
Ja.
Alltså dels har du ju en komedi som har en riktig story.
Mm.
I tre akter, som är en stark story med starka karaktärer och stark plot. Så även utan skämten så hade den funkat.
Ja.
Alltså jag tror att en dramatisk liksom inspelning av den här hade varit en bra story ändå. Mm. Sen lägger man på humor ovanpå det, men i grunden finns ju en stark story.
Ja.
Så på så sätt håller den. Jag tycker produktionsmässigt håller den. Vad gäller komedier så har jag problem med gamla komedier, för de blir gamla så himla fort.
Mm.
Det här är nog den äldsta komedin jag känner så här, håller fortfarande.
Mm.
Inte som jag sa, inte punchline-mässigt, men som fortfarande som film och som komedi. Så, så här, och jätteroliga skådespelare, jätteroliga scener och nej, den håller överlag.
Jag tycker det är en väldigt bra spaning att det är en struktur som en vanlig film. Och sen så har de bara lagt, okej, det här är planen hur vi besegrar dem. Okej, bananas.
Ja.
Mm. Men det är fortfarande planen.
Ja, visst.
De går igenom stegen liksom.
Ja. Det är, Tropic Thunder var ju också en sån.
Ja.
Det var en stark story. Det är en stark premiss i grunden.
Ja.
Sen lägger man jävligt mycket skämt och roliga skådespelare ovanpå det. Så nej, jag får säga att den håller fan.
Ja.
Den är kul att se. Och kul att se så att, om man vill ha Mel Brooks.
Ja.
Om man vill veta vem Mel Brooks är, då är det här en
bra gateway.
Ska man se en film med Mel Brooks, så kanske det är den här.
Ja, jag tror det. Och sen finns det andra. Men den här är absolut den som jag tycker är starkast. En del skulle argumentera att det är Young Frankenstein. Men Ola har ju med sig någonting.
Ja, jag med Mozartkuler idag. Som en liten, ett litet da capo.
Gammalt godis som kanske håller, kanske inte.
Ja, precis.
Nu ska vi se.
Och vad är Mozartkuler?
Mozartkuler är en ganska enkel konstruktion som man kan göra själv hemma. Det är en kärna av nougat med marsipan runt och doppad i choklad. Det är ganska mörk choklad.
Oh my god.
Det var en mastig historia det här.
Mm. Oj. Fan av nougat. Inget fan av marsipan.
Nej.
Det här är 50-50 för mig.
Jag har lärt mig, jag märker att för 2 år sedan så bara, jag gillar inte marsipan. Det har börjat komma igång här något med mig.
Mm.
Att jag börjar, det är nog åldern. Men det här börjar hålla för mig.
Det är testosteronet som sjunker.
Ja.
Östrogenet som ökar.
Ja.
Det börjar bli en tant.
Det här är en helt korrekt spaning.
Men samma med mig.
Men det här är, om någon bjuder mig på en Mozartkula, då kanske jag säger ja. Men jag skulle inte köpa det.
Nej.
Nu ska jag inte göra, inte än.
Nej.
Alltså, nougat.
Mm.
Den är svår, tycker jag.
Mm. Mm.
Jag tycker tvärtom.
Den där med de dansande paret på. Gillar ni dem?
Vinnougaten.
Mm. Mm.
Ja.
Otroligt. Alltså, det känns som att äta smör.
Mm. Det är lite smör.
Mm. Och det är svårt.
Det är slags nötsmör.
Jag proppar i mig viner, guld och dubbel nougat.
Oj!
Yeah. Ja, det är...
Jag gillar ju alla ingredienser i Mozartkulan. Men en sak som jag inser, för jag gjorde sån här själv i julas, och jag tycker att den här smakar lite metalliskt på något sätt.
Okay. Mm. Är det pappret?
Ja, det, vet ni vad det är? Jag får en metallsmak. Jag tyckte helt enkelt att det här kan man göra
godare. Du ska godare äta själv. Den med aluminiumomslaget.
Nej, men alltså Mozartkulor i allmänhet skulle jag säga, de håller för mig. Men jag undrar om jag inte hellre skulle göra dem själv.
Ja, jag håller med. Det skulle vara mycket, mycket godare.
Så på så vis så håller de inte, för de här är också, nu var de inte jättedyra i bulk, men de brukar vara rätt dyra, liksom. Man ska förväntas betala för en sån.
Ni känns lite påskig.
Ja, det gör det. För det är mycket marsipan då.
Med 4 kulor i munnen.
Jävlar vad hon gillar det. Men, så den håller du eller?
Jag säger håller. Vi säger håller då.
Och jag tror Fanny säger håller eftersom hon har stoppat in sin 5:e nu.
Ja.
Va? Ni är så fat go.
Filmen håller också.
Den verkar göra det. Du vill tillägga någonting efter frågan.
Just det.
Har du en kvart eller?
Är det bra?
Glöm det.
Nästa vecka
så ska vi ta fram våra ungdomliga revoltiska sidor, för vi ska se Breakfast Club.
Oj då.
Oj.
En film som jag inte är säker på att jag har sett från punkt A till punkt B, alltså från början till slut, men jag har sett den i omgångar.
Ja.
Så det ska bli kul att se den i sin helhet.
Det var inte en sån film som var en del av min barndom heller. Alltså, men John Hughes, hans filmer var ju där, men
ja.
Breakfast Club var ju en sån film som alltid så hovrade över alla andra av dem.
Ja.
Men som, alltså det var ju liksom arketypen, eller modellen för den typen av film.
Ja.
Men samma sak där. Jag vet inte om jag sett hela.
Nej, det ska bli gött att se om den håller.
Mm. Mm.
Judd
Nelson, he was fucking harsh.
Mm.
Ja. Det var kul. Vi säger att Blazing Saddles håller. Och jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Ola Aurell. Vi hörs nästa vecka.
Hej
då.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.